Och säger vi välkomna till Jag tror vi är något på spåret. Podcasten som tar avstamp i veckans avsnitt av tv-programmet På spåret. Och ofta hamnar någon helt annanstans på vägen. Och idag så sätter vi tänderna i det 13:e avsnittet i säsongen 2020-2021. Där Louise Epstein och Thomas Nordegren mötte Claes Elfsberg och Magdalena Forsberg. Och programmet görs i vanlig ordning av mig, David Lundin. Och min kompis Arvid Mårtensson.
Tack för inledningen, David. Hur är läget med dig då?
Jo, det är bra. Det är bra. Jag är taggad på gränsen till övertänd.
Ja, det ska bara vara det final. Så det...
Ja, jag tycker det. Alltså, kavajen är på faktiskt. Det blev inte hela mundering med skjorta och allt som jag funderade på tidigare. Men i alla fall jag hittade en kavaj så att det känns som att... Det är fest kan man säga.
Ja, men det jag har blandat till med, eller jag och Jenny kan blanda till någon romgåg här som jag var lite skeptisk till i början, men den var väldigt god faktiskt.
En stänkare.
Ja. Ja, en stänkare får man säga, det gillar vi.
Annars så jag har varit lite fascinerad, en ny upptäckt för mig nu som jag upptäckte igår morse i tidning att det skulle landa en farkost på Mars, planeten Mars, alltså. Och jag blev väldigt, alltså jag satt och läste det för barnen, för jag vabbade, så det var lite längre frukost eller sådär. Jag bara upptäckte den här artikeln i tidningen om att det då igår kväll då skulle landa vid 10-tiden en farkost på Mars, och som innehöll, jag vet inte hur mycket du har hört vad den här, för det är ju, den skulle skicka ner en liten bil, en rover kallar de det, som skulle först skulle den här grejen åka fallskärm in genom atmosfären, och sen så skulle den hissas ner med vajra, den här bilen då, på när skeppet var ungefär 20 meter över marken.
Just det, ja.
Och sen den var ju utrustad dels med en drönare med då, som påminner rätt mycket om en vanlig drönare på jorden, men det skulle då vara första gången man flyger med en annan farkost om det lyckas, den delen på en annan planet. Och sen var det ju den här bilen var utrustad med högupplösta kameror och laser, vilket jag tyckte var lite spännande också. Det var just för att försvara sig mot några eventuella marsmän eller något sånt som dök upp.
Är det sant? Men det,
eller så, för det, nu har vi läst mycket Star Wars och sånt, och då blir det ju gärna det man kopplar till laser, för där är det laserkanoner, där är det laserpistoler, lasersvärd och hela sättet. Lite sådana referenser. Men nej, sen såg vi, blev det att vi såg själva landningen där igår kväll på YouTube. Alltså det var amerikanskt, det förslår liksom där, men det var ändå så här maffigt. Du sa inte det, för du har väl lagt det då?
Men jag kan ju tänka mig att amerikanerna är liksom stolta över sitt rymdprogram som de alltid...
Ja, men det satt liksom 15 nördar då med headsets i en typ en datorsal där, och på något vis, trots att det var så många, så eller jag började undra, kan alla de här verkligen ha någon roll i det här? För de satt, liksom, var viktiga, Petra, vid sina datorer där. Och sen var det framförallt då en kvinnlig anställd då, som refererade till och med lite exakta beskrivningar då kring hur det gick för farkosten. Och det var en spänning i luften och de jublade ett par, tre gånger. Men det riktiga jublet kom in när den bekräftat hade landat på planeten och så. Och det, ja, jag kom in i så här lite som när Christer Fuglesang åkte upp i rymden där då för 10-15 år sedan, att
just det
är en fascination för det där igen, för vad mänskligheten kan åstadkomma.
Ja, det är så imponerande.
Ja, det är det. Alltså det, men det ser jag verkligen framåt nu. Jag har ju börjat trillade in bilder på en gång, men på vad det, om det kommer funka med den här drönaren. Och, så att det, ja,
just det.
Är en cool grej.
Ja, men det känns som vi behöver lite uppiggande nyheter i lite andra, i de här pandemitiderna, om inte annat.
Ja, nej, men det var en som sammanfattade fint där, liksom som var väl en PR-person, att här ser man vad liksom ett land kan göra om vi bara hjälps åt. Och det känns som att det var lite grann kanske en känga indirekt till hela det här med Trump-eran och polariseringen.
Ja.
Och sånt.
Ja, men visst.
Ja, det var fint.
Ja, nej, men det är väl en förenande punkt, men inte annat. Ja. Härligt. Men som sagt, ja, du nämnde ju inledningen här, avsnitt 13. Men det är ju också finalavsnittet, och det var vi ju inne på här. Så att det är så maffigt avsnitt och ta oss igenom här. Vad hade du för förväntningar inför det här avsnittet då?
Ja, dels min förväntan var ju i slutet på förra poddavsnittet, så hade jag en förväntan att jag skulle få det här avsnittet inställt, så att jag fick tillbaka min flaska vin som jag hade
haft. Ja, hur har det gått med det egentligen?
På jobbet. Ja, alltså jag får säga att jag lite grann har bangat ur där och kände just apropå bra stämning och sådär, att det kanske skulle bli lite dålig stämning i Sverige om jag får en flaska vin då, så till att få det här programmet inställt. Så att jag liksom la ner det spåret lite grann.
Så du har liksom inte hittat någonting då som skulle kunna fälla de här deltagarna?
Nej, inte direkt. Eller
inte direkt?
Nej.
Okej. Okay. Nej, jag hade ju höga förhoppningar på dig att du skulle in och gräva lite här nu på journalist som du är. Så tänkte jag, det här är en utmaning som du kommer ta dig an. Men ja, där ser man.
Ja, det är lite dåligt då.
Ja, hoppas på bättring där. Nej. Ja. Men du, nej, jag tänkte ju också på det här med förväntningarna. Och såklart kanske en finalavsnitt, absolut. På något sätt så kändes det för mig som att Claes Elfsberg och Magdalena Forsberg skulle ha ett klart övertag i matchen.
Ja.
Inför det här då. De har varit duktiga, men sen är det ju på något sätt Epstein och Nordengren har ju faktiskt kommit och har ju kommit till final och gjort det med en skarphet emellanåt då som har liksom det har räckt för att vinna de här matcherna. Ja. Och jag kände väl att fördel Elfsberg Forsberg, men det kunde finnas en chans också. Ja. Så jag gick in i det med rätt stor förväntan då, måste jag säga.
Ja.
Och sen när han påade Sara Larsson så blev jag ju tyckte det, men det här kommer bli riktigt bra musikakt också, så det såg jag fram emot.
Ja, nej, tänkte jag med att det kunde bli episkt här nu liksom jag kände mig att det kändes de torras final på något vis, att hade jag en känsla av från början med att vi har varit inne på det tidigare att de har inte varit så roliga de här, men det kommer vi låta komma till vad vi tyckte om det. Men och sen min fundering hade också varit liksom, kommer vi få några fler grodor från Louise Epstein då, för det fastnar vi lite för i förra programmet,
ja, men precis.
Förväntan där också, men
ja. Ja, men så är det ju. Och sen hade de något inledningssnack där om att Louise Epstein här skulle göra armhävning om hon vann då, men det var väl inte riktigt. Hon hade gjort mer än 10, men färre än 20 sa hon i alla fall innan matchen här då, men sen så frågade de ju Magdalena Forsberg och inte helt oväntat ger hon sig ut på att men jag har ju varit ute och sprungit och jag har gjort armhävningar igår och jag känner ju bara suck liksom att här ligger man ju flera steg efter. Hon känns ju som Sveriges friskaste människa i princip.
Ja, jo, det har du rätt i. Där ligger jag mycket närmare Louise Epstein. Så jag tror kanske jag max kan klara 20 möjliga.
Testa lite här innan podden, bara för att liksom, du vet, få upp flåset lite. Och jag såg nog med mer som Louise där än Magdalena, helt klart.
Det är väl sunt.
Jag såg fram emot avsnittet och det ska bli riktigt kul att prata igenom det här nu med dig och se vad du tyckte om de olika resmålen och så vidare. Så att, vi drar väl igång då med Hawaii, va?
Precis.
Mm. Och där hade de ju lite kluriga ledtrådar som får nog ändå säga att man kan ju nästan förvänta sig, eller det bör ju kunna gå att dra på 10 poäng, men det var det väl långt ifrån någon som gjorde på Hawaii i alla fall.
Ja, det var långt ifrån det, och jag tycker också det var lite dåligt, för att sen är det såklart visst beror på var man råkar befinna sig i tankarna då, men ja, när det var lite så djungelaktigt och de pratade om japansk erövring och sånt och kändes lite som skulle kunna vara USA och det man såg, så jag tänkte på Pearl Harbor där ganska tidigt på en 8 eller 10, och det just japansk, och det var det här japanska, ja, erövringen eller attacken eller vad de nu kallar, och när de sen till och med kommer in på då de ledande skådespelarna i den filmen då, ja, Ben Affleck och Josh Hartnett på 8 poäng där, så ja, jag kände att det, ja, alltså ja, man var precis. I de tankarna så var det rätt snällt liksom, men det var ingen som drog riktigt där än, utan
det var det väl, jag tror det var 6-4 poäng de drog på där då.
Ja,
och vi var väl inne på 8 poäng. Vi hjälpte så där hemma med först då komma på att men det är nog Hawaii, och sen vad heter nu huvudstaden på, eller vad heter staden på Hawaii och sådär. Så det gäller ju att komma på staden också, det kan ju vara lura ibland.
Det gör ju det, det gjorde inte vi. Alltså, det hade blivit en låg poäng trots att vi var inne på liksom rätt ögrupp och annat, men det är ju staden också. Så att, ja.
Precis. Nej, men sen var det en liten kul någon ledtråd där som hade att göra med att det fanns en ö som hette samma som goddag på mandarin eller något liknande där.
Ja,
det känns ju som en, men det är ju specialkunskap, men jag kunde ju briljera med att det är väl i princip det enda ordet på mandarin jag lyckades komma ihåg efter mina år i Kina då.
Ja, och vad var det?
Ni hao.
Niha, ja.
Men det var väl en annan, kanske en liten annan uttal på Hawaii då.
Ja,
men det,
ja.
Som, det som slog mig också när det var Hawaii, detta är ju liksom det fjärde resmålet i den regionen i den här säsongen. Så där har du ju varit inne mycket på den här corona-anpassade inspelningen. Och där har de ju, de har ju åkt till den här regionen och kört fyra inspelningar.
Ja, det får man ändå säga. Och där, ja, du kikade lite på statistik tidigare. Och rent, alltså, världsdelsmässigt, så det verkar inte som att de har förblivit med i Sverige för att, på grund av corona. Men,
nej,
men man kan ju se en anpassning.
Ja, precis. Så där, däremot som vi var lite inne på förra året också, just det där att de har varit en viss, i ett lite nordliga bälte i Nordamerika eller USA och Kanada.
Ja.
Och i detta fallet nu då ett antal öar i Oceanien och sen Australien och Nya Zeeland då.
Ja.
Så det var väl, när det blev Honolulu så tänkte jag, nej men det var väl ytterligare ett bevis på din, eller åtminstone en teori där, eller den, någonting som styrker din teori.
Ja.
Så, nej men det var det. Sen hade ju, var ju inte Fredrik Lindström sen med att nämna sin kära maträtt då, som han så vackert kopplade ihop till Hawaii då. Och det var ju pizzan Hawaii.
Precis. Ja, den packade han väl upp helt bara sådär. När de, alltså, kom fram till resmålet. Va? Det var väl inte kopplat till en specifik fråga eller så. Den pizzan dök upp, tror jag.
Nej, jag tror inte heller. Utan kanske det var med på lägre pengar. Jag vågar inte svara. Men han tog upp helt vanlig pizzalåda. Lite som lite... Nej, men jag brukar kalla det... Nej, men liksom så här landsortspizza liksom. Den är rätt så stor och fluffig och i min mening ganska god också, så att jag vet inte var de hade köpt den, för den kändes ju precis tagen från där vi brukar handla eller så.
Ja. Ja, det, för det jag själv, för alltså det var, jag har inte, det har inte varit en stor pizza för mig. Jag fastnade mer för capricciosa och kebab och sådär liksom, men du har lite mer relation
till. Ja, men den är, brukar kunna gå hem både när vi lagar hemma och när jag köper ute. Och faktum är att jag tog mig an den här i veckan faktiskt. Jag skulle ha en lunch där lite hyggligt, snabbt och lätt, men så vi har ett ställe nära Fogomaker som jag ibland besöker, och när jag vill ha lite egen tid på lunchen, då åker jag dit och då blir det en Hawaii, och då blir det denna gången.
Ja.
Men man blir ju lite otäckt mätt efteråt, så man presterar kanske inte riktigt som man borde. Men jag vet inte om Fredrik Lindström, han liksom om han checkade upp hela, i så fall kanske han också kändes lite liksom trött efteråt, men han, ja, jag tror inte han delade med sig till Christian i alla fall.
Nej, han gjorde faktiskt ett tafatt försök där, med Christian tackade väldigt med bestämt nej, och det, ja, nej, han sa ju ganska på en gång där att ja, jag kanske tar mig en bit, så Fredrik,
ja,
och lite kul med att det liksom Hawaii-pizzan var framtagen av en grekisk kock och skjortan av en kinesisk affärsman, påstår han där, så att det inte direkt lokal föda eller lokal,
nej,
produkt,
precis.
Där även om namnet kom därifrån, så att nej, men precis det,
så vi fick ju verkligen vatten på vår kvarn där vad det gäller, alltså jag tänkte ju direkt i programmet här, men jag får ju då vatten på vår kvarn när det gäller den här mattemat som vi har varit inne så starkt på den här säsongen då.
Ja,
och sen det går ju inte in mer än i första frågan, så jag är ju inne på nästa, liksom börjar glufsa i sig nästa del här, eller nästa maträtt då.
Yep.
På den, jag vet inte om du har talat om det här maten eller liksom i det här inpackade fläskköttet som de benämnde det.
Nej, ja, jo, eller ja, det här fläskköttet på konservburk i princip. Eller den, ja, där Spam satte Emma där, och alltså jag har ätit något liknande när jag var mindre, liksom att vi hade med det typ på utflykten när vi var på Öland, och liksom man hade någon picknick och sådär, men just den här kombinationen här var ju helt ny för mig, och det var ju väldigt kul där, hur han det gick inte många, nej, det gick någon minut ens mellan att han satt där med Hawaii-pizzan och nästa maträtt kom på tal, och det var lite som att han ville ta igen nu de här programmen när det inte har varit något han har fått äta där, och så att återigen att det står antagligen något i hans anställningskontrakt här om den här inflödet av mat, och det var inte vidare elegant.
Det ska bli 13 maträtter under säsongen, det har han liksom, det står det en av de mest centrala delarna i avtalet, och nu var de uppe i 11 här nu, så de var tvungna att ta liksom två till i detta avsnittet, och det var en riktigt noga med att påpeka inför denna sista avsnittet innan till redaktionen där då, såklart.
Precis, sen kanske det, om det var en pik tillbaka mot honom sen då, för den här andra anrättningen, det var ju ingen vidare finess bakom det. Jag tänkte att om han i alla fall skulle få något som liknade en sushi med den här fläskgrejen på mig. Men det var ju bara ren sylta i princip.
Så ja, det såg inte så det var vackert ut.
Riktigt. Och sleva i sig där, så jag, han tog ett smakprov, men jag så noterade inte att han satt och fortsatt mumsa på det.
Nej, och det ska ju inte vara det. Jag läste lite om det sen att det var ju nej, men liksom i nödtid har det varit en kanske en föda då som har liksom tenderat till att bli nästan alltså väldigt, väldigt inte god liksom att den har ja, ja. Jag minns den också när vi var på semester, vi var, det var liten och jag tror det hette så picknickbogen något liknande, men det
ja,
jag
vill nog
minnas mer att det var hoppressat också, men
ja,
nå, någonting sånt i någon burk där i, och ja, en geléaktig ja. Sådär. Med fan med något sörja ja, men, runt omkring.
Ja men precis, ja, det är exakt det jag tänker på picknickbogen. Ja, det borde vara, det är väl något liknande antagligen den här som de hade uppe här nu. Men precis, den här gelén, sörjan, lite gul, lätt gulaktig runt omkring. Och så,
ja men gelatin här, är det väl? Alltså,
ja.
Så. Nej,
och så den här ihoppressade grisbiten där, eller ja, vad man ska kalla det egentligen, så det var ingen bit, det var mer som du säger
ihopressad grisbit. Ja, jätteroligt.
Ja, det, ja, det nej, kan jag inte sälja in det så.
Jag tycker Fredrik Lindström, man kan gott sitta och knapa på sån istället för att få en massa fina anrättningar.
Ja, ja nej, men det ingår väl i folkbildningsuppdraget att visa upp lite olika
typer. Ja, men det är helt rätt.
Av rätt och
men sen, och det. Sen måste jag fråga dig på tal om den här frågan, eller fråga B där då. Ja, den här fågeln då, kunde du den? För du är ju fågelfantast på...
Har ju... Lite grann. Jo, men där antog att det var en albatross. Ja. Och sen så han gav ju lite ledtrådar till det också. Det är ovanligt liten, för det såg rätt liten ut. Och så,
ja, just
så,
det. Mm.
För att vara en stor fågel, för att det är ju det vi har känt som den största sjöfågeln. Annars tror jag albatross. Ja, jo, det måste det väl vara albatrossen. Ja. De största, men så nej, så det var ju lite biologi anknutna frågor här i denna del då, och även då valhajen där, det Bamses förtjänst igen, för det, där är det en Bamsetidning numret som kom för, ja det är väl kanske 1,5-2 år sedan, där Bamse räddar en valhaj som har ja, som har fastnat i något rev där när tidvattnet har, ja, som att den har spolats in där på något vis. Och han käkade under honom och röjer så att den här valhaj blev kompis med den och sådär. Nej, så den är faktiskt den fint ritad där, för man kände igen den liksom nu i verkligheten när den dök upp. Alltså återigen något vi har Bamse att tacka för.
Ja, vi har med någon barnbok, men det är inte Bamse, men där var det, vi satt och diskuterade nu var den, vi kom en, eller vi var väl ganska säkra på att det var valhaj, men det är också från en av barnens böcker som ja. Kunskapen är hämtad då. Men där var de ju i den andra frågan i fråga 2 här, pipeline var ju svaret på den där vågen då. Där, kunde, ja. Där hade han ju återgått då Fredrik Lindström till den här bajipizzan och sa, kan man få en öl till?
Precis.
Ja, där, men
ja. Ja, det är ju trots allt fredagkväll.
Ja, men visst är det.
Han,
så att det är klart
han bygger band också till alla som sitter där hemma. Han drog ju själv ett resonemang om det. Och jo, det känns väl onekligen som att ja, det käkas en del pizza en fredagkväll så där ute i folkhemmet. Så att,
ja, men, absolut, visst är det så.
Så att där plockar han väl lite folklighetspoäng där på något vis.
Mm. Ja, men så är det. Nej, sen var det ju återgång då till, vad ska vi säga, Pearl Harbor och diskussionen kring det här. Ja, det var väl de här två skeppen, och så frågade de efter det ena då, vad ett av de här skeppen hette där som hade sjunkit.
Ja.
Och det kändes ju nästan till som en omöjlighet. Jag vet inte om man har sett filmen nyligen, så kanske man kommer ihåg det. Jag vet inte om du kunde det.
Ja, nej, jag chansade på Alabama och en annan delstat. Och nej, precis, hade man sett filmen nyligen eller någon dokumentär, så kanske man hade satt det liksom. Men det var en svår fråga.
Ja, det var en jättesvår fråga.
Och där, visst, han gav ju ledtråd som insinuerade att det skulle handla om en delstat i USA. Men där finns ju då ett antal stycken att gissa fel på.
Men... Jo, men visst. Nej, den var tuff. Det är en tuff fråga där.
Och i den här nivån med detta hade jag tänkt berömma Epstein för att hon verkte fram, alltså fick ur sig något som lät rätt på det där med vågen. Men jag inser nu att hon hade väl fel på den då, för det var ju Pipeline som var rätt svar på.
Ja, Pipeline, det var ju båda burarna i sig på Waikiki Beach eller något. Ja. Något liknande, och det var väl något lik, det var väl Fredrik Lindström där som betonade att men det var inte helt fel, för det var, ja, men det fanns väl någon anknytning av det året. Jag vet inte om det hade med surfing att göra, men det var,
ja,
det var väl hemma på Hawaii eller
om
så.
Det var någon känd surfstrand eller något i den stilen.
Ja, kanske liksom. Så, ja. Mm. Så, men när jag hörde Pipeline tänkte jag, men det är väl rimligt att den heter Pipeline, för de är väl typ så inne i en våg eller något liknande.
Ja, jo, men precis. Det kändes rimligt. Det gjorde det.
Så, och sen blev det ju till slut en musikfråga med på Hawaii, och där var det jag helt borta som vanligt när det gäller musikfrågor. Jag vet inte, hur kunde ni denna frågan?
Där vi satt och sa The Rose där som på låten, och sen jag fick för mig Bette Miller för Total Eclipse of My Heart, det är en sån här karaokeplåga som jag kommer ihåg. Det var studenttiden, men också lite en kompis, jag får koppla ihop det med någon anledning med Fredrik Engström där när man var på Baldus och förfestade och annat. Så det kändes som att det skulle kunna vara den artisten. Sen, så var det ju det, men jag hade ingen aning om att hon kom från Hawaii eller så. Men det var ju lite flyt, och det är ju lite liknande Dolly Parton som de andra gissade på sätt och vis. Kanske rent röstmässigt och så kan jag tycka. Mm. Men sen hitten, eller ja, låten där då, Somewhere of the Rainbow. Den kände vi igen här också, att Emma uppfattade eller liksom stötte på den med kanske någon slags, antagligen om det var Grey's Anatomy eller någon serie som gjorde den stor för ett antal
det
år
kan sedan. Det vara, ja. Absolut.
Och sen,
här skulle jag väl ändå vilja ge ett plus till Elfsberg och Forsberg, för att de har ju inte varit så duktiga, eller åtminstone sagt själva att de är inte så duktiga på musikfrågor, men de kunde ju båda, vill jag minnas, båda frågan här då på den här musikfrågan, och drog ju ifrån och liksom bara, ja, men den här förväntningen jag hade då att ja, men de är ju det ledande, alltså de är ju duktiga, de ledde med 12-7 här efter det här resmålet, och det kändes som att nej, ska det här bara öka nu i, liksom, i skillnad mellan lagen, så att det var imponerande att de kunde de här båda svaren då.
Ja, men det var det. Jag kände också efter den, som du säger, efter den resan att där såg det liksom nästan plågsamt tydligt ut vad det var, vilket håll det backade så långt i match och kanske i hela programmet. Och,
ja, men visst.
Sen, och här var det i läge med detta, så var det dags att byta spår. Då insinuerade ju Christian, eller var inne på att här kommer det bli lite annorlunda och sådär, och då har jag funderat på vad hade jag velat se, för att jag känner att här om året så flög de ju med, jag tror det var JAS 39 Gripen, alltså det är ett annat färdsätt då, och de skulle landa på, om det var flottiljen i Lidköping eller något.
Ja,
eller
så åt den är, så heter väl en, ja, eller flygbas eller vad.
Ja, men där. Precis, ja. Det var ju den. Och fick de ju till det, och det har hänt att de har åkt med båt och sådär.
Ja,
och
så. Men precis.
Men jag kände ju då efter min nyuppväckta fascination för rymden att där skulle vi ha varit. Så att hade jag fått bestämma så tänkte jag att så hade jag kört så här. Jag tänkte köra det på dig här rakt upp och ner nu och se om på vilken poäng du tar detta. För vi lämnar Tellus och vi har siktet inställt på, och det är 10 poängen då, på, vi har siktet inställt på 14-årig dvärg.
Oh, nu tar du mig här. 14 år i dvärg, den är ju inte lätt här. Men jag vet ju att du har snackat om Mars tidigare här, men det kanske inte är det då. Nej, jag är på 10 poäng, klarar jag inte det.
8 poäng. Korsa en tidigare tävlande med rockbandet som inspirerade Chigambas.
Rockbandet som inspirerade Chigambas. Chigambas är ju alltså ett välgörenhetsprojekt i alla fall. Rockbandet som inspirerade Chigambas. Nej, David, nu är jag ju helt oförberedd på det här, så du får köra en till. Jag tänker så det knakar, kör på.
Ja, en vägledning, 6 poäng. En vägledning för en lyftare och även ett sent radioprogram ger dig själva utrymmet som vi färdas igenom.
Ah, vad är detta? En 14-årig dvärg. Nej, alltså vad är detta för någonting? Det är ju, det finns ju något i rymden som har med det att göra, men...
Ja, vi får gå in på 4 poäng här nu. Vi säger tack för fisken och slå oss ner vid restaurangen på planeten som inte är en planet vid vårt solsystems slut.
Aha, då är det ju min gissning att det är Pluto.
Ja, snyggt. 4 poäng till dig. Och sen får jag läsa den sista. Ja. Så då, att, 2 poäng. Jag vill ha en egen måne, sjöng Ted Gärdestad. Undrar om denna dvärgplanet hade gått lika bra. Vi hör inget skall trots att vi landar på Musse Pigs bästa vän. jag känner att det är någonstans hitåt. Och visst, det kanske hade varit svårt att få liksom bilder och göra rena inslag med människor som intervjuar människor eller vad som finns där ute då på Pluto. Men jag känner att här har vi något som är totalt utforskat i på spåret. Så,
ja, du är ju helt fantastisk.
Så här långt.
Tack för att du utmanade mig i den här frågan.
Jag satte dig lite på vad säger man, på pottan.
Ja, men visst, men du kan inte hjälpa mig med ledtråden här då med...
Jo, jag får göra det. Det var ju då att vi lämnar Tellus, och Tellus, det är jorden då.
Det är där
och,
vi bor.
Med siktet inställt på 14-årig dvärg. Och då är det så att, 15-årig dvärg kanske det ska när jag tänker efter här nu. För att det var 2006 som man klassade om Pluto från en planet till en dvärgplanet. Så det är ju 10 poängsfråga här då. I
ja, det är klart, det är klart.
Och sen så korsade en tidig tävlande med rockbandet som inspirerade Chigambas. Och jag för mig att Chigambas sjöng den här Down in Africa av Toto.
Ja, just det.
Om man då tar Toto, som ska vara en del av Toto, ska vara sist. Och så ska vi ta en tidigare tävlande i den här, i det här säsongen av På spåret. Var, vem slänger du in på förnamnet på för att få ihop Pluto då? Om man slutar Toto, tar jag bara T-O ifrån.
Ja, just det. Det är så jävla svårt nu.
Ja, Plura i alla fall, det skulle vara. Så att Plura och Toto blev Pluto. Men det är 8 poäng här då återigen.
Ja, men det är svårt.
En hög nivå. Och sen så var det egentligen att jag drog lite ledtrådar till, så kopplade an till Liftans guide till galaxen, humoristisk bok om en som färdas i rymden där från 70-80-talet. Och det sena radioprogrammet på natten där, Vintergatan, finns det väl ett radio, har funnits ett radioprogram som heter på P4, va? Den ska jag kanske
ja, för det gör. Det
ja. Ja. Ja, nej, och sen så sen efter det, så det var ju där du tog det precis.
Ja, intressant.
Så att jag slår ett slag för rymden. Det kanske
jag skulle du var på väg till Mars här, och du skulle liksom hitta några Mars-människor där som du eventuellt kunde eliminera med den här laserstrålen då, men
nej. Ja, det hade kanske varit pricken över iet, eller en annan ledtråd hade ju varit att vi, när vi passerar Mars, blev vi beskjutna av sonden Perseverance som tar oss
på
en utomjordisk invasion.
Ja, precis.
Men där hamnar vi inte. Nej, så att du har något mer dit, och inte bara att de besökte Svalbard som jag hade hoppats på där. Men även om det var ändå hyfsat roligt resmål, ändå exotiskt, men inte så långt bort.
Ja, men en final, då ska det vara med, då ska man drömma till med Pluto. Jag saknade redan hela den frågan, eller hela det resmålet. Så att nu har jag lite svårt att smälta att det var Svalbard, men trots det så, som du säger, det var väl lite piggade väl upp att de tog någonting som inte har med de vanliga platserna att göra, så att säga. Den roligaste frågan på Svalbard var den här med det här frövalvet som jag har talat om, och till och med, nej, men jag kände nog till och med till att det var på Svalbard, den här permafrosten där nere då. Och precis. Sen fick vi ju lära oss att det var att de hade till och med hämtat ut fröprover därifrån då. Det... Till ett land, vilket var frågan, vilket land då?
Ja.
Kunde du det, eller hade du?
Nej, jag satt mina pengar på Irak, för jag tänkte att det kriget var liksom lite mer, var avslutat liksom till 2015.
Exakt så tänkte jag också. Mm. Och det gjorde ju Forsberg och Elfsberg också.
Ja.
Eller de gissade åtminstone Irak, så därför tyckte jag att det var nog rätt liksom. Där satte de det, och det blev, liksom, skulle bli fel håll i matchen om man nu ser till jämnhet. Men nej, där här fick de ju stryka på foten. Istället var det ju Syrien då ju.
Ja,
Så det, men jag kan inte riktigt fatta det i Syrien, för det är som du säger, kriget är ju, uppfattar inte det som att det är någon, att de har tid med att odla grejer där i någon vidare mening, men det har de kanske.
Ja, nej, men det verkar vara, variera rätt mycket i förhållande till ja, alltså var i landet man är och hur det har varit med för vissa delar av landet. Jag har en kompis till oss och till Emma, hon de har, hennes föräldrar eller pappa är därifrån och de har en gård där, och så jag vet att han har varit liksom tillbaka flera gånger, och alltså det är en del av landet som är då nära kusten där det är då man säger väldigt, jag tror det är väl väldigt så regeringsvänligt område eller så att det har inte varit särskilt mycket, det har inte varit stridigheter där, och där verkar ändå alltså på något vis att i delar av landet att det ändå verkar vara ganska märkligt normalt liv, medan alltså i andra delar så är det ju ja, förfärligt på alla vis liksom. Men det låter ändå väldigt tydligt sett till att det var ju fortfarande, måste ju varit väpnad konflikt som bara den 2015.
Ja, det ser jag framför mig också. Jag har ett antal, eller har några medarbetare på mitt jobb som är från Syrien och som stack därifrån ungefär det året där. Så.
Ja, precis.
Nej, det förvånar mig lite, men jag har ju lite egen erfarenhet från Syrien, för jag reste ju i 2004, så reste jag ju med Rosa bussarna, och då åkte vi genom Syrien, bland annat till Aleppo, som är en stad i, ja, men i norra delen där.
Precis.
Den är inte vid kusten, men den är ju, den staden, vad jag förstått, är ju en hel del förstörd. Och,
ja.
Men jag minns ju Syrien som en, självklart ett underutvecklat land så jämfört med Sverige, självklart, men ändå liksom hyfsat stabilt, och ja, liksom det var ju inte det var ju ingen anarki eller så, sen var det ju stabilt på diktatoriska grunder, för det kunde man ju se till jag har några bilder då när de har liksom tapserat busskur med Assad då ju, och så vidare, så det var rätt så det var väl för mig som 20-åring så var det väl rätt så lite märklig upplevelse såklart och otäckt där, men den starkaste minnet jag tror jag har rent så här, vi åkte ju ut i öknen, vi kom ju norrifrån från Turkiet in i Syrien i Aleppo som är i norra delen, sen åkte ju liksom vad ska man säga, nästan vad blev det, österut då in bort mot de andra arabländerna längre bort då, och ut i öknen finns det ju en gammal ökenstad som heter Palmyra. Och på vägen mot Palmyra, där stannade vi någonstans, och då var det liksom så här, typ vägsoldater, man ska kalla det, alltså regeringssoldater, så det var inga pirater eller så, men de bara dök liksom upp nästan från ingenstans där och stannade oss och ville liksom visitera och kolla vad vi var för några, men kolla pass och så, men det var ju inte, det var ju liksom okej där. Men där har jag en skylt, en bild i alla fall när jag står i öknen där, med, då var det vägskyltar liksom att Bagdad ligger 30 mil vidare, eller hur många mil det var där. Så det där har ju fastnat rätt så väl på näthinnan när man sen har spelats upp de här, man har sett mycket från nyheter och liknande, det är ett fördärvat land va.
Ja, precis. Dels Irak då, som ju när du var där klart befann sig mitt inne i kriget med USA, när USA hade gått in i Irak.
Och vi skulle ju ha fortsatt österut där om inte det hade varit krig i Irak då. Så vi hade åkt igenom Irak och så bort till Indien då. För så gjorde de tidigare år. Men sen kom ju 2003 så var det väl i så sätt omöjligt då, för det var ju, de fick ju vedergällning i princip direkt där. Nej, så det var en minnesvärd tillfälle, men otäckt att resa i diktaturer får man väl säga.
Ja. Men var ni även i huvudstaden i Damaskus?
Och sånt? Vi var i Damaskus några dagar. Och det är ju några basarer där som är i Damaskus som är riktigt gamla. Och det som jag har pratat med mina kollegor nu, eftersom jag har den här resan som jag gjorde i 20-årsåldern och nu har lärt känna mina kollegor som är syrier, så att jag vill ju verkligen åka tillbaka dit och liksom hälsa på deras, när de kanske åker tillbaka och liksom får vara och se deras platser och sådär och få återuppleva det stället jag var på då, så att, men det är lätt att röja, de är inte så, de verkar inte vara så, vad ska vi säga, de verkar inte tro så mycket på framtiden. Det har ju blivit väldigt dyrt att leva där. Alltså inflation och så vidare. Så det är svårt, svårt att överleva helt enkelt.
Ja, nej, visst är det tragiskt att något som ändå var någon form av lite turistland får man ju säga. Eller ni var där i alla fall. Och att med liksom massa med sevärdhet och kultur och som folk åkte dit och upplevde och till det här liksom, man vet inte alls när kommer det någonsin vara tillbaka till det igen, kommer det dit liksom, och
det är ju otroligt svårt att bygga en framtid när det blir såna konflikter för det är ju sen vill man ju, men den arabiska våren har ju fått en del positiva. Ja. Det är väldigt många positiva effekter, så att det är synd att det inte ska kunna gå mer fredligare till i rätt riktning.
Ja, nej men visst, absolut.
Så. Ja, det är storpolitik, det är svårt att förstå sig på.
Ja, det är det.
Någonting som inte var lika svårt att förstå sig på, det tyckte jag var årtalet. Jag var också lite inne på när det började bli de här, hur ska de kunna liksom... Det är ju ändå ett specifikt årtal man brukar prata om. Nu är jag ju då tillbaka på spåret här då. Ja. Årtalsfrågan här.
Precis.
Hur ska man kunna hitta specifikt årtal på vikingatiden? Det här är ju helt nytt då. De har ju inte ens varit inne på, jag menar, på knappt på 1500-talet eller 1600-talet. När vi har kanske mer man kunde tänka sig Gustav Vasas kröning och sånt där. Som skulle kunna gå och gissa sig fram till kanske eller så. Men...
Nej men precis, vi har väl inte, alltså på årtalsfrågan, de har nog aldrig varit så här långt tillbaka i tiden.
Nej, så det var liksom lite förvånande att man tog hela steget ner till slaget vid Hastings, 1066. Så att det var väl en ganska bra, jag kan drömma Epstein och Nordengren heter han va?
Ja, precis.
Efter Nordengren att de lyckades ta det eller lyckades. Men de drog ju utslutningsmetoden att men det måste ju vara det i det här programmet och så vidare. Så att, det kunde de gott ta de här tre poängen.
För ja, men det kände jag med. Det var jävligt. Eller så han vågade dra där. Och de hörde hemma oss det laget, de poängen där. För det,
ja, det tyckte då, jag då var det glädjande.
Lite mer spännande också. Och så sen så undrade jag vad det var för klipp med E-Type de har letat upp, för han sa ju, han adresserade ju på spåret, men det såg så pass grynigt filmat ut, så att jag tänkte att det här borde vara kanske ett gammalt klipp han har spelat in till på spåret så 2003 när Olsberg och Hellberg ledde det eller något, för att det var liksom någon, eller så hade han helt enkelt bara en sjukt daterad kamera eller något, han genomförde det här, för det kändes också lite som att det var lite udda det inslaget på det viset, att det var någon kille som, alltså det kändes som att man var, jag tycker att man fick se bara en del av det de har spelat in, för det var någon som sprang och föll i bakgrunden då när det var, han berättade något om slaget och sådär, att det kändes liksom lite undanvänt, men sen så kommenterade de inte det, att jag tycker ändå Christian kunde slängt in det, att om det nu var så att, där såg ni alltså att det är ett inslag som var med, ursprungligen var med i på spåret 2003.
Här får nog ändå här känner jag att så uppfattade inte jag, utan jag tyckte helt, eller höll på att säga, hade inte du invänt detta så hade jag varit helt säker på att det var ju inspelat för detta programmet.
Ja, det kan vara att vi hade ett tillfälligt dåligt, alltså lite trassel på internetlinan eller något som gjorde att upplevelsen blev så, eller vad är det, men för visst, när man tänker efterhand, det är klart han såg väl ut ungefär var i ålder som han borde vara idag och så vidare. Så att det är ju saker som talar för att det skulle kunna vara idag med. Men det var något med själva videokvaliteten där som gjorde signalerade äldre. Men det får vi se om vi får reda på.
Ja, det får vi... Jag blev nyfiken på det du säger, för det skulle ju kunna vara någonting, men han sa ju sen vi tackar Martin E-Type Eriksson eller sånt där.
Ja, han sa det.
Men det förtäljer ju inte historien ändå, för att det kan ju vara gammalt ändå, gammalt material ändå.
Ja, men visst, då borde han markerat det, så att det,
Sen var vi ju inne på den sista resan för programmet och för säsongen, och de var inte... Jag tänkte då kanske någon säsong vet de har tagit Göteborg, för då, liksom, då åker de ju till själva inspelningsplatsen, och de kunde kanske knorra. Jag tänkte nu får vi se vad knorren blir i år, men Gnosjö är ju ingen riktig knorr, så jag hade väl liksom inte riktigt så lätt för att verka fram det här på 10 poäng. Men jag vet inte, vi var väl inne på det på kanske på 8 eller 6 sen.
Nej, det var nu.
Kanske på 6 poäng där.
Ja, men grymt.
Ja, jag kommer inte riktigt ihåg vilket, men de var ju, hade lite ledtrådar med Troil Lake då, som de redogjorde sen för, det hade med Gno och Sjö då.
Och tydligen var det, är det registrerat varumärke själva, alltså Gnosjöandan också. Det var,
ja, men det var det. Och det var ju Fredrik Lindström noga med betona. Det får man inte kalla det i Sundsvall eller i Bohuslän. Eller sånt där. Sen hade de ju då en stor mosse. Det var ju den här nationalparken som man refererade till. Det var någonting med stora. De fastnade Epstein på det.
Ja, men det var, de hade någon tankegång. Engelsk bogg, alltså att det betyder mosse. Och så var med någon ledtråd där. Men det här skulle vi haft med Jonas. För han har ju rätt så nyligen erfarenhet från att en tur till den här stora mossen.
Men, och min kompis Johan med som lyssnar på podden, han brukar också åka till Stora Mosse och ut och vandra där. Där ska ju finnas stora, eller där finns mycket vandringsleder. Men har du varit där och tänkt på fågelskådning och liknande?
Nej, tyvärr, jag har inte varit där, men det är lätt fint på det som jag hörde från Jonas där liksom, en rejäl utflykt då. Jag trodde, det var ett antal timmar för att ta sig runt sjön som jag minns.
Ja, det skulle jag tänka mig.
Och själva mossen då, men
Men har du varit i Gnosjö någonting eller?
Nej, jag fiskade lite efter Gislaved och annat när andan, du var inne på Haparanda, så jag var helt ute. Men sen sa de i rostbältet, tror jag kallar det, ganska snabbt där, och då fick jag söderöver. Men nej, just Gnosjö tror jag inte att jag har varit i, nej.
Nej, jag tror man åker genom Gnosjö, men åker tåg från Växjö till Göteborg. Så jag har ju sett det där från tågfönstret, men jag har också varit där. Vi skulle köpa en fåtölj en gång, en väldigt dyr, lite mer sån här märkesfåtölj då. Vi var sugna på en sån i alla fall. Och så, men kolla lite blocket så. Och sen 1-2-3 bara dökta upp en helt ny Lamino-fåtölj då. Med fotpall på blocket i Gnosjö. Och men jag tror inte det var väl liksom halva priset eller något sånt där. Så jag ringde till, det var Jennica som var sugen, så hon eller jag ringde dit, och jag tror jag pratade med honom, den här killen då. Så sa jag då, men så blev jag ändå lite nyfiken, kommer du säga att du ska sälja den då? Jag har fått 49% har jag fått, så jag ska sälja den, jag ska sälja den. Jag har 49%, jag ska sälja. Ja, det var inte mycket mer med det då. Så vi åkte dit, det var ju före barnen, så det var ju bara liksom sätta sig i bilen och åka dit och köpa den då. Ja, så kom han dit och så... Eller kom vi hem till hans hus då, en villa på en villagata i Gnosjö då. Så började vi prata med han då. Ja, var liksom så här, frågade han då vad jag jobbade med eller så där, vad vi jobbade med. Så sa vi, jobbar du? Jag vet det. Jag jobbar som vd. Jag skojar bara. Jag är svetsare, så. Jättelynnig på sitt sätt så. Sen så började vi liksom tycka det här med att det var lite inte skumt, ska jag inte säga, men lite konstigt. Så, hur kommer det sig att du har en... Liksom, har du fått den i födelsedagspresent? Liksom så kontrollfrågade jag igen. Jag ska säga som det. Jag ska säga som det. Jag ska göra det. Jag ska säga som det. Ska jag göra? Så bara, kan du komma till sak då? Jag har inte fått den i present. Jag kan inte säga vad jag har fått den. Nej, så liksom han började ju liksom... Nej, det var ju någonting där som han hade...
Oj.
Ja, han hade köpt den på någon liksom, jag sa det, andra sortering då, nej, så sa han, jag sa, vad är det då, låter det sig lite skumt, nej, det kan jag lova dig att det är det inte, sa han. Nej, jag får ju tro det då. Ja, så var det inte så mycket mer med det, sen så skulle vi åka den, så titta i garaget, vi ska titta i garaget innan vi åker. Kom in här, den står där inne, sa han, den står i garaget. Ja, vad är det som står i garaget? Kom in i garaget, titta, sa han. Det är raketen som står där inne i garaget. Va? Vad är det, raketen? Det är raketen som står i garaget. Jaha. Ja, så blev man ju så supernyfiken då. Nej, då hade han ju en moped, en kresent raket.
Jaha.
Och sen började han ju snacka om sina hockeyresor. Han åkte med sina söner på att spela hockey. De spelade hockey då. Vi spelar hockey. Mycket, mycket, mycket hockey. Ja, det var en mycket, mycket, mycket märklig man som jag kommer inte riktigt ihåg så hur han såg ut eller vad han hette. Liksom. Men just det där med att, jag ska berätta sanningen för dig. Jag ska berätta som det är. Det ska jag göra. Jag har inte fått 1%. Jättekonstigt.
Alltså, det låter som någon karaktär i Nile City. Alltså,
lite så. Ja, men... jag var helt häpen. Vi var häpna båda två. Vi tyckte det var riktigt lustig kurre. Men han var, ja, jag vet inte var den kom ifrån, men den har sin stämpla och den är som den ska. Så att
den är bekväm. Ja,
ja. Väldigt bekväm.
Men ni köpte den alltså då? Alltså.
Mm. Ja, ja, det gjorde. Mm. Och det var nog i sin ordning, det tror jag. Ja, ju, alltså, ja. Det var ju, ja, men hela hans liksom, hela hans sätt det där med det första han säger, men bara, jag bara som vad är det, gör jag? Det är bara, nej, det kändes det inte som. Första intrycket, vad gör du, gör jag? Det gör jag bara som vad är det, gör jag? Jag skojar bara.
Ja, men då har ni stött någon form av gnosjöande i alla fall sen. Hur vida rent mjöl det var i påsen.
Nej, jag är inte klok någonstans. Men
det var ju trevligt att han bjöd in att titta på moppen där i alla fall.
Lite. Ja, men lite så ju. Så han var en lustig kur av stora mått. Så det var det om Gnosjö. Så att jag var rätt så präglad i hela det här resmålet under dagens på spåret då.
Ja, precis. Du tänkte just på denna incident då lite grann.
Ja, men det var det ju så. Sen tyckte jag de hade lite det här metallföremålet man skulle gissa på. Det var väl lite kul att lyfta in liksom en fysisk sak som inte är mat som Fredrik Lindström ska glufsa på, utan någonting annat som man kan hålla faktiskt i liksom. Sen tyckte jag var inne på det förra avsnittet med, men eller om det var förra, men att Elfsberg och Forsberg, de fick liksom lite ledtråd i den här frågan tyckte jag, för där sa ju Christian Lok att ja, men det här kan ni faktiskt använda, ni skulle kunna använda den här själva eller sådär.
Ja, där hemma till och med så.
Ja, faktiskt. Men där hemma, och jag tycker det är sådär lite onödigt då, när man sitter nu med som du och jag då liksom kanske lyssnar lite extra noga så här.
Absolut.
Så,
kände mig att det var inte riktigt rumsrent eller så, för att de andra hade ju precis då svarat antagligen rätt på den och då att han ja, när jag kommer med en sån grej att ja, den här kan jag, ungefär kan jag använda för hemma. Jag tror Fredrik kanske upplevde det också som lite dumt, för att han direkt sa han någonting lite annat för, som lite grann för att försöka sudda ut just det, Christian. Just
det. Ja, det är farligt det där. Men jag förstår ju liksom dilemmat de har som programledare, att de vill ju inte att det ska bli tyst, och de måste liksom hela tiden liksom hitta någon typ av sägning för att det ska bli en dynamik, och det har vi ju efterfrågat också mellan att det inte ska bli så här, du måste hitta lite samspel och det blir det ju riktigt bra ibland, men
det är säkert det handlar om, att det som är balansgången för deras del, men just i det här läget alltså när det är så jämnt och att få in dem, för jag menar säga att han, ja, man vet ju jag kan aldrig veta nu då vad som har hänt annars, men det kan ju hända att Magdalena då inte hade letat i det delen av minnet så att säga. Och,
nej, precis, och fram, så jag tänkte.
Fram det liksom just ifall de inte hade letts hem så att säga, utan med att de hade fastnat i något industri, eller som jag tänkte först, något man släcker liksom ljusen med i kyrkan, men sen var det uppenbarligen en fet springa i den, så det hade inte varit så effektivt kanske då som någon slags ljussläckare. Men,
just det.
Men så där, men där visste jag tog ju då båda lagen det. Det är sant. Det känns ju inte riktigt, inte helt okej.
Nej, det var just med tanke på att det är final och det är sista resmålet och en av de här frågorna som kommer att avgöra utgången.
Ja, men precis. Då får man ändå verkligen väga sin ord och hellre säga för lite än att säga för mycket, tycker jag.
Ja, det tycker jag med. För det är ändå ett så pass så många tittare, och även om det är ett underhållsprogram så vet man ju hur mycket insatsen är höga från deltagarna, att de vill ju ändå vara med i slutspurten såklart.
Och nu kan vi dra oss till minnes att de hade ju minst ett poäng med sig extra där som de inte borde haft då, tack vare Christian Kaspersen-gaten grejen där i ett av de tidigare avsnitten, så att på så sätt så väger man in det, borde han definitivt inte tipsat om det.
Nej, men det är rätt. Tyckte
att dynamiken, dels tycker jag var lite kul med Fredrik Lindströms vintips där, så kom in något som inte jag kände till, en Rufino, men vi var tvungna att googla på sen. Det är en ganska så Lady & Lufsen kompatibel flaska, alltså lite annorlunda form, och så dunkar man ner ett ljus i den. Visst,
ja,
det blir lite mysigt, det kan jag tänka mig, men det inget vin jag har erfarenhet av än, men 59 kronor på systemet. Är vi inte sponsrade av dem? Alltså. Men,
nej, men det låter ju som en...
Det kan vara värt det för ljushållaren, så att säga. För
de ja, nästan på ju. Det är en billig ljusstake.
Men jag tycker nog ändå att det fanns en, jag tycker det var en bättre dynamik i Elfsberg och Forsberg-laget den här gången den förra matchen när jag klagade på att hon knappt syntes. Så jag tyckte hon var med från början och verkade lite pigg och hade en del svar att komma med och så. Men ja, så här långt i alla fall att det liksom svängde lite bättre i att det inte bara var Claes som satt och pratade eller så.
Ja, men precis. Ja, men det är riktigt. Det är helt... Sen var det ju lite frågor om, jag tycker det var roligt att de tog med Big Bengt som är den här entreprenören för High Chaparral som jag ändå har hört talas om, men inte riktigt. Ja, men det var lite allmänbildning och sådär att få
ja, det var
lite kontext kring honom då.
Ja.
Absolut. Ja, sen blev det väl musikfråga på slutet där då.
Ja, och där erbjöd sig, eller ville Fredrik gå ut och ta sig en beta-blockerare som han uttryckte det eftersom det var så spännande där, för nu återigen stod det för att kunna avgöras här på sista frågan.
Ja, det är ju klockrent. Det är ju, ja, det är roligt.
Ja, men det tycker jag ändå att de har ju sina stunder ibland där i domar och programledarbänken.
Så att ja, säga. Precis.
Och från podiet och... Nej, men precis, där var det ju en nytt framträdande och nu med Sara Larsson då, som jag tycker de gjorde väldigt fint.
Ja, och framförallt tyckte jag det är lite svårt att föreställa sig den här, hur det skulle vara att sitta i studion där, men när man är så fattig på liveuppträdande så jag tror att skulle jag fått sitta i studion där, nu är det ju inte inspelat ikväll självklart utan tidigare, men liksom hade man upplevt det ikväll i studion med det här framträdandet med First Aid Kit och Sara Larsson, jag tror man hade, det hade varit rätt mäktigt faktiskt. Ja. Det vill jag nog ändå säga, bara liksom den känslan, sen kan man väl liksom tycka att Sara Larsson, jag vet inte hur bekväm hon var med just denna låten, men jag tyckte hon gjorde det jättebra precis som du sa, men ja. Det är kanske det sekundärt i sammanhanget. Liksom bara, så, man är ju törstad lite efter live-framträdande och detta tror jag hade varit riktigt häftigt att se.
Ja, det tror jag. Det var, jag märkte det på Claes. Det var någon av de andra med, men han poängterade i alla fall att han tyckte att det var ett himla fint. Och ja, så jag tror att folk har kanske uppskattat det, eller de tävlande också ännu mer den här säsongen. När man har varit så svältfödd på det. Sen ja, i en annan del av världen där det var så vi satt här och försökte verka fram då. Emma var väldigt nära på det. Jag var inne på Bo Kaspers orkester, men det kändes ju som fel del av landet liksom och så. Men det var så bekant på något vis, men det, ja, nej, vi, där bommade vi på den.
För det, visst är det en så mycket bättre bekant Uno Svenningsson för några år sedan eller ett antal år sedan?
Absolut, eller? Det är ju det. Och vi såg ju den säsongen och jag kommer ihåg hans berättelse om bandets fredag han var med i där och sen att han gick. Och blev satsade på att bli solartist och sådär. Och ja, Emma satt och snackade om under ytan. Men hon fick liksom inte fram artisten i fråga. Och det är ju en av hans som jag kommer ihåg där, som från den tiden också när den kom. Som en stor låt. Men det klingar lite bekant att han är smålänning. Även om han är en av de som många säger, svenska sångare och sångerskor som verkligen så man inte kan höra i princip vilken del av Sverige de kommer ifrån.
Ja, nej, det är ju helt anonymiserat.
Som har mycket mer av någon slags uppåt, eller rikssvensk nästan, klang på det.
Just det.
Men därmed och att de de som låg under då inte fick en enda poäng och de satt ju fredag då i Claes Elfsberg och Magdalena Forsberg-buren så var det ju klappat såklart där 33-31.
Ja, det blev det. Och det var ju, jag tyckte ju så här att 32 poäng inför den här frågan, det är inte tillräckligt bra för en final i På spåret. Det kändes lite lågt.
Ja.
Samtidigt så hade ju inte det andra laget då tagit med. Alltså det var ju, båda låg ju här. Ja. Så jag kände att, hade nu inte Claes Elfsberg och Magdalena Forsberg kunnat sista frågan så hade jag gått ur den här matchen och tänkt att ja, det var inte riktigt den finalkunskapen jag hade förväntat mig. Jag fick den känslan i alla fall just på slutfrågan här. Att, ja, men så därför var det lite skönt då att just att de kunde den här, att de satte fredag här. För att då fick jag ett liksom lite grann bevis på att ja, men de var finalvärdiga och kanske till och med vinnare i den här säsongen, värdiga vinnare då.
Ja.
För de har suttit på den, liksom den, även om musikfrågan kanske har varit det tuffaste för de här, så visade de ju att nej, men vi kunde denna musikfrågan.
Jo, nej, men det är sant. Det har känts som att det har varit tuffare för dem generellt på musikfrågorna, och det ligger de lite i fatet att de ändå är ja, om man generaliserar, men hyfsat jämnåriga så att säga, att de hade, har inte den mixen som förra årets vinnare där, Parisa och Gunnar.
Exakt.
Till exempel då, som hade en bättre mix och både i, alltså åldersmässigt och kanske kompetensområden, så där kan jag känna. Så att där är ju, där, jag tycker ändå att ja, man kan, det var, kände att det var välförtjänt seger ändå, sett till hur det var under det här programmet. Men,
jo, men det blev det, och det förstärktes av den sista frågan här. Och sen kan man prata länge om kunskapen och liksom,
ja,
att kunna få fram svaren, men på något sätt saknar jag den här liksom lite krispigheten ändå. Det har vi varit inne på innan, man ska kanske inte fördjupa sig i det här programmet, men kanske känns, jag tycker inte Magdalena Forsberg utger sig för att vara, alltså det, man, jag vet inte hur man kastar inför På spåret säsongen, vad man har för kriterier. Klart man ska ha en mix av olika människor, men hon är jätteduktig, hon är härlig, liksom fantastisk, ja, människa på många sätt, men hon, det blixtrar liksom aldrig riktigt till, som det gör med, jag menar, Louise Epstein har ju klart en helt annan radiovana och medievana, ja, ja, men hon liksom är ju en dynamik i programmet där hon är, ja, med när hon säger någonting, det blir ju någonting roligt av det, men
ja,
så hade det liksom varit en, vad ska vi säga, en mer mindre underhållsprogram och mer tävling, ja, då hade Magdalena Forsberg kanske varit ännu starkare namn, men nu tycker jag att hon nästan, ja, tenderar till att, om vi nu får titta bara på henne, att hon tenderar liksom att hamna lite för långt åt den här mer även tävling, duktiga tävlingsmänniskan då. Jag hade gärna sett att någon av dem hade varit lite mer åt, att man hade kastat den ena personen ihop med någon annan som varit lite mer åt underhållningssättet då, så att säga. Men det återstår att se till nästa säsong om de får nytt förnyat förtroende eller hur de väljer.
Det gör det, och jag tycker det var ett märkligt parti där också när de gratulerades till segern och det var Christian som sa då att ja, du hade vunnit mästarnas mästare, och hon räknade upp hennes bragd och nu har du också vunnit På spåret, och det känns som att han riktade sig, hur känns det då för att till Magdalena där, och sen så, ja, så svarar Claes Elfberg på den här frågan bara rakt. Liksom, ja, utan liksom, ja, att man förstår varför han bara hoppar in där. Och hon, där sitter Magdalena och ler och svänger med håret liksom. Och Claes är den som svarar att det har funnits sådana inslag som inte har känts. Nej, det har inte känts. Jag menar, han verkar sympatisk och liksom väldigt kunnig och så på flera vis. Eller utstrålningen han har gett i det här programmet och så liksom. Men det har varit något som ändå inte har känts rent fräscht. Och jag, alltså jag kände ändå under avsnittet, eller redan innan avsnittet, så höll jag med på de andra faktiskt. Delvis för att jag svängt över till att jag hoppades att min kollega skulle vara den som kammade hem då. För det är en kollega till mig som hade satt Epstein Norgren som vinnare. Och var inne på att jag hellre såg dem och blev lite sur. Och ja, alltså ska det nu dessa rada på att komma tillbaka till nästa säsong. Så då får jag nog ändå gräva lite djupare alltså på Flashback och sådär. För att jag känner mig inte helt så, som lik dig, så sugen på att just se den här kombon igen.
Nej, för jag är lite inte på det helt av det. Jag tror faktiskt sitter med något S i rocka, men jag kommer kunna hitta både det ena och det andra.
Ja, jo, det, jag tror att det finns någonting där. Och det, nu bangar det ur den här gången. Och vågar jag inte outa det eller tipsa.
Nej, jag är säker på att du sitter på någonting där. Men du vågar inte, du är det så... Det är så alarmerande så du vågar inte gå ut med det. Men,
så det kan mycket väl vara så att det hade varit lite för jobbigt för någon att ta helt enkelt. Och,
ja.
Det kanske till och med hade varit så att NASA hade behövt skicka den här Perseverance-sonden för att skjuta honom med laser. Men,
man hade så, behövt laser med på jorden. Men
det hade behövt laser. Nej, men så den, vi får se inför nästa säsong hur det ser ut med vilka tävlande som kallas. Och,
ja, det är det.
Som får ställa upp. Det har ju varit en säsong som ändå, det har inte varit topppoäng hela vägen direkt.
Nej, det har det inte. Jag tror, nu har inte jag koll på det, men... Det är klart att en viss prägel av corona då utifrån resmålen tycker vi att se i alla fall, men det jag tycker mig se också, det är lite generellt sett lägre poäng och kanske då svåra frågor alternativt sämre deltagande, men
ja, visst.
Ja, det känns lite grann, jag tyckte att suttit här de här fredagskvällarna och visst, jag hänger med, eller vi, både du och jag, vi hänger väl med i en del frågor, men Ja, det känns svårt och tycker väl att det får 10 poäng den här säsongen. Det är inget jag har liksom fört statistik på, men jag tycker det får 10 poäng och det där tror jag kanske de har liksom försvårat den liksom resmålsledtråden en smula då.
Ja, det är faktiskt, det känns som att det får 10. Det skulle man kunna ha statistik på såklart, men det är intrycket jag har med att kanske att det har varit lite svårt frågmässigt och att det är det som är en stor del av poängförklaringen där ändå.
Ja, och på tal om poäng då, vad har vi för, vad tycker vi om ett finalavsnitt, vad tycker vi om finalavsnittet 2020-2021 här då med, vad hade det för kvaliteter och vad kan vi ge det för poäng tycker du?
Det hade ju ett antal rätt, det var ju Fredriks posseri fortsatte liksom och det var fina, ja, skickliga fina framträdanden musikmässigt och ja, lagen levererade ju rätt så bra, ganska höga poäng men inga liksom toppnoteringar heller men visst, de kom ju upp över 30 poäng för det förra avsnittet var det väldigt lågt med 25-27 så att jag tycker ändå att det fanns de lyckades ju rätt bra ändå men samtidigt så det var ju det här med humorn och liksom den udden och det tycker jag generellt saknas liksom
den
att
saknas,
det blev de torras lagens final
det kan man nog säga och där jag håller helt med dig det du säger det fanns spänning in i sista frågan det är bra jag tror någonstans att det är rätt så bra gjort där finns det nog en det finns lite tanke bakom det för att det ska att man hittar en bra mix av frågor och så vidare. Så det får ändå ge, det tror jag att det finns en bra tanke på. Som du sa, musiken var bra. Det fanns roliga episoder i programledarnas framförande och liknande. Men det är den här, jag kan räkna upp flera deltagare som är bra mycket bättre än Magdalena Forsberg och Claes Elfsberg vad gäller liksom humorbiten. Så det hade det där jag saknar udden så att säga så att jag landar underhållnings på en 4 den är inte det är inte under 4 men det är inte över heller faktiskt
nej jag landar där också faktiskt det är liksom det haltar lite i underhållningsvärdet det är så rena ja hur kul det är alltså och så för att det ska kunna komma upp i en högre poäng och det har ju varit andra som har varit mycket roligare under säsongen med Irena Posa och Patrik Arvida till exempel och Johan Glans och Farah
Berg, ja, visst. Minst,
som tycker jag blev på några av de starka ögonblicken när hon bröt ihop och grät där hon svarade
ja, rätt. Ja, det var liksom en riktig höjdare.
Så det har ändå saknat lite grann nu sista avsnitten. Inte kunnat se några sådana grejer komma direkt liksom inför.
Precis. Jag noterar något som Christian Lok sa på slutet här, att vi ses i höst, sa han. Alltså, ja. han syftar ju på att programmet kommer tillbaka i höst, och det är klart att det kan man inte alltid ta för givet, även om det är en av SVT:s längsta programserier, eller på sig, men det var roligt att höra att man kommer tillbaka i höst. Och
det var roligt.
Jag kan för min del bara hoppas att du vill fortsätta podda med mig, för jag har haft så fantastiskt roligt den här hösten eller framförallt vintern här nu då och under januari, februari som vi har kört det här. Det
har jag håller med. Det är klart jag vill göra det. Det har varit superkul. Och, så att det nu, ja, och jag vill rikta ett stort tack till alla er som har tagit er tid och som har lyssnat på oss gaggans igenom de här 10-11 avsnitten eller vad vi nu har kommit upp i. Vi var inte med riktigt från början där utan hoppade in på fjärde avsnittet. Och så vi har hållit på i 2 månader här nu ungefär varje fredagkväll efter ungarna har lagt sig och avsnitten är avverkade på tvn så att säga.
Ja, och vi har inte sällan varit färdiga för en rätt så sent. Men jag har inte känt en enda gång att det har varit liksom, vad lång tid detta avsnittet tog. Utan att man har velat prata på och prata på. Sen har vi insett i efterhand att shit, avsnittet blir över en timme. Ska någon lyssna på det här? Så att en utmanande resa på det viset.
Ja, nej, men det har verkligen varit en utmaning och ett lärande där också. Som varken du eller jag är ju radiomänniskor. Liksom, utan det är ju något vi har anammat här och kastat oss ut i med huvudet före. Och så att det är superkul att ni har velat lyssna. Och vi ser fram emot att snacka vidare helt enkelt om På spåret igen hösten 2021.
Det gör vi, och vi lovar väl någon typ av uppsnacksprogram innan, möjligtvis någon typ av uppsamlingsprogram, och sen att vi kör en hel serie nästa säsong också. Det skulle jag önska i alla fall.
Ja, precis. Det tycker jag vi kör en digital tumning på här.
Ja, men det får vi göra. Nu får du ta hand om dig, David, och vara rädda om dig och familjen i de här tiderna. Så hörs vi och ses vi säkert framöver.
Ja, det gör vi.
Ha det gott. Hej då.